För en vecka sedan så gick vi igenom en av Sveriges tre gruppmotståndare. Då var det Wilbur José som höll i trådarna gällande Slovakien. Idag så är det Kristoffer Svanefisen Svanemar som ger oss de polska förutsättningarna.
Ja, här är man taggad. Stolta, stolta Polen.
Jaså?
Ja, jag känner samma sak.
Åh fan!
Jaså?
Orly. Örnarna.
Ja,
jo. Ja, och det där emblemet har ju faktiskt någonting. Det är respektingivande. Jo. Tycker ni inte det?
Jo, visst.
Hälften rött, hälften vitt och så en mäktig jävla örn i mitten.
Faktiskt. Det finns dock någonting med att Polen på polska, va, är polska.
Jag
har inte stört den.
Ja. Ja, men det är någonting med A och Y och såna här grejer. Det, ja, efternamnen
det
är ju
polska, så det är, men så är det ju polska, det är det du tänker på.
Exakt, exakt. Mm. Jag kan bara kort inleda med att Krzysztof Piątek, han, alltså Piątek är ju då fredag på polska.
Oh, exakt. En liten bonus.
Ja. Det lärde jag mig av en hantverkare som heter Cornell som har renoverat vårt kontor.
Ja.
Snyggt.
His name is Friday.
Va? Nej, han heter Piątek.
Piątek. Yes, Friday.
Ja, 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 men då tar vi med oss det. Jag kan väl inleda bara med att förvarna om att lite av de här rubrikerna vi har, det kommer inte vara lika mallat den här gången, utan vi kommer behöva flyta grann mellan de olika rubrikerna.
För
de går in i varandra, men vi kan väl börja med lite tillbakablick.
Mm. Vad har de egentligen gjort historiskt i fotbollsmästerskapsväg?
Nej, men det är en vass jävla historia, det måste vi säga. OS-guld 72, bronspeng i både VM 74 och 82. 74, där man ju borde varit i final. Spelades ju i Västtyskland. Polen var framme i semi. Ska möta Västtyskland. Det regnar ut av bara helvete. Det är vattenpor och mer eller mindre. Den österrikiska domaren vägrar dock gå med på de polska kraven om att skjuta upp matchen, i och med att Västtyskland hade ju vunnit på att de var fysiska, Polen var lirarna, och det blev ju 1-0 till tyskarna där. Så att rånade där, och i 82 då sprang man ju in i de kommande mästarna Italien, så där vart det ju dubbla bronspengar. Så
galna Boniek.
Exakt.
Dominerade
så.
Då.
Tillsammans med Dejna, tillsammans med Lato. Lato gick ju och vann skytteligan i VM 74 till exempel. Så att det var ett jävla lag det här, och framförallt Boniek på 80-talet där, i början av 80-talet. Oh, ja.
Sen växte man ju upp i en fotbollsvärld som typ inte innehöll Polen, kändes det som.
Nej, alltså på senare år och i modern tid så har det ju varit en besvikelse, framförallt de senaste åren. Det har ju varit ett ganska uppsnackat landslag, lite som Schweiz som vi pratar om, där det är så här har de någonting på G, men till skillnad från Schweiz så har ju Polen haft världsstjärnan i form av Lewandowski, och dessutom då målvaktspost som ju man har och fortsatt har riktigt bra ställt. Alltså Dudek, nu Szczesny, där finns Fabianski. Så att det har ju funnits högsta nivå i det här laget, där man har trott att fan, får de det att stämma?
Då glömmer du väl ändå den kanske härligaste målvakten Polen har fått fram.
Verkligen!
Någonsin. Artur Boric.
Inte den bästa, men absolut den härligaste.
Vilken jävla... Det hade varit vår gubbe.
Det hade det varit.
På alla sätt och vis.
I och med att det inte ens är 50-50 rubrikmässigt om det handlar om fotboll eller utanför fotboll, utan det är 90% utanför fotboll, 10% på fotbollsplanen.
Men får jag bara landa i det du precis har berättat. Alltså, jag håller ju med dig. Polen har ju varit en stor besvikelse många gånger, inte minst med tanke på att man har haft Lewandowski längst fram. Men fram till 2008, när man alltså var delade värdar av mästerskapet, så kan inte jag minnas att Polen ens var med.
Nej. Det var alltså 2008 var första gången de spelade EM.
Ja, ja, och då var man och det som VM minns jag de inte heller från.
Nej, alltså det är typ
98
tillbaka
eller
till
02 eller
det är typ tillbaka till 70-80-talet där, som ju kallas typ den gyllene eran för Polen. Efter det hade man ju stora problem, och det är först på liksom 2000-talet som man har faktiskt blivit bra igen.
Mm, får jag bara fråga en sak, alltså, sviker min hörsel mig eller nämndes inte Dragowski?
Lugna dig nu. Lugna
jo, men vi pratar om målvakter och Disney och det är alla möjliga olika här som bollas upp, och Dragowski nämns inte ens.
Nej,
som en av keeprarna.
Det är en tredje slips vi har att jobba med.
Jo, men
man har det bra ställt. Det konstaterade vi.
Han är ju fan inte mycket sämre än Disney.
I polska ögon sett så jo, men han har ju framtiden framför sig.
Just det.
Så att det kan ju bli bra till slut.
Polen
ändå.
Är alltså landslags Europas motsvarighet Trelleborg.
Ja.
målvaktsundret.
Ja, exakt. Senast i VM så var det ju en rejäl besvikelse, ska vi konstatera. Man hade alltså Japan, Colombia, Senegal i gruppen. Man är utslagen efter två matcher, kommer sist i den gruppen. Så att det var, det var en ruggig besvikelse. Så att, ska man kolla på CV:t här, så behöver vi gå tillbaka till 70-80-talet för att hitta lite fina minnen och meriter.
Vilka möter de, Polen?
Ja, men de har hamnat i grupp E där man ställer sig mot Slovakien, Spanien och Sverige. Mäktiga Sverige. Sista matchen är det ju, Polen-Sverige.
I Sankt Petersburg,
ja. Så där, det här är ju någonting att bita i.
Kanske inte kommer springa in i varandra jättemycket väl ute på plan. Men matchen mellan Zlatan och Lewandowski, det blir ju en av sommarens stora behållningar.
Det blir det definitivt. Och vi får hoppas att båda är friska bara, för båda har haft lite bekymmer.
Många ögon på den fighten, alltså, med tanke på Lewandowskis enorma storhet, ja, globalt, och Zlatan också, men specifikt i Italien kontra Tyskland. Då, så att det är en match som kommer tittas på av en hel värld på grund av de två spelarna.
Hur tog sig Polen till detta mästerskap då?
Men vi ska börja i den här änden, Gusten, att vi ska börja med förbundskaptenen. För att det ska bli kronologiskt bra här, tänker jag. Och då är det ju en av Wilburs gamla hatgubbar, Paolo Sosa.
Just det!
Paolo Sosa, 50 bast. Den jäveln, ja. Som fotbollsspelare var det här en världsklassgubbe ju. Han spelade ju CL, eller vann CL med både Juventus och Dortmund. Var ju faktiskt med och lirade EM 2000, ni som minns Portugal-avsnittet. Där rabblade jag ju en hel massa namn på sexiga lirare. Paolo Sosa nämndes ju inte, och det av en anledning. Han var ju inte särskilt sexig. Han gjorde 5 mål på över 200 ligamatcher. Så det här var ju en gnuggare på mittfältet som ofta hyllades för att vara en ledare och vara taktiskt smart och hela den här biten. Så det var ju inte så många som blev förvånade när han blev tränare. Tränarkarriären dock, alltså det är en football manager save som har spårat ut å det grövsta. Alltså det här CV:t, det är så spretigt så att det saknar motstycke. Alltså.
Ja, ge oss.
Ja, vi börjar väl på de brittiska öarna då. QPR, Swansea och Leicester. Och det ska sägas att det här var Leicester innan Leicester blev dagens Leicester. Det var ju
pre-Ranieri.
Det
var Nisse Johansson Leicester.
Ja. Upp med bollen bara, så långt det bara går. Ingen succé på de brittiska öarna. Var ju Sosa då? Jo, han drar vidare till Videoton, Ungern, och därefter Maccabi Tel Aviv, Israel. Plockar visserligen ligatitlar med både Videoton och Maccabi Tel Aviv, men hur fan värderar vi ligatitlar i de länderna?
Ligatitlar.
Så är det ju, men det är också i Ungern och i Israel, så att jag vet inte. Sen drog han i alla fall till Schweiz, FC Basel. Ligatitel där också. Återigen så här.
Jag drömgubbar.
Whatever, känner jag. Men det blev i alla fall lite eko där ju.
Bara radar upp ligatitlar. Ja,
det är bara
det. Bara
han åker dit och dit. Komma till en ny kultur, nytt språk, nytt land. Ligatitel. Nytt språk, nytt land. Ligatitel. Jaha, han kommer till Basel. Switcher Deutsch. Ligatitel.
Det är ju också i länder och ligor där det saknas konkurrens. Alltså vem som helst känns det som att de vinner ligatitel.
Vad vet vi om det?
Nej, det är bara min känsla. Det är därför jag frågade liksom, hur värderar vi de här ligatitlarna?
Ja.
Jag
säger nej, högt, som fan.
Du hade ju ett jävla negativt anslag när du skulle gå igenom Paolo Sosas
karriär. Du bestämde för att du hatar den här gubben.
Ja, men så kan det faktiskt vara. Efter Basel då, ja, då blev det ju faktiskt Fiorentina, och det var ju inte helt smärtfritt med tanke på Juventus-historien. Men till Sosas försvar då, och då har ju ni två redan sagt fast att det här är ju en jävla tränare. För det var ju faktiskt Sosas Fiorentina som senast var ett ganska bra fotbollslag. Mm, då kom man ju femma och sjua, och sedan dess då så har ju Fiorentina liksom sjunkit som en gråsten och aldrig fått till det. Framförallt inte på tränarposten. Så att det gick sådär för Fiorentina, ja. Det gick bättre för Sosa som ju valde kulorna då. Drog till Kina en sväng. Tianjin Quanjian, nej, ingen ligatitel där, men cash i alla fall. Tillbaks till Europa, nytt land. Det har varit Frankrike och Bordeaux. Körde det 1,5 år, bråka med styrelsen, fick dojan. Och då är vi alltså inne i augusti 2020. Det är inte länge sedan.
Nej.
Ja, men då tänker ni, när fan tog han Polen då? Jo, det gjorde han 21 januari 2021. Och det leder ju oss då till den kommande snackisen såklart.
Men om vi bara tar det i rätt ordning. Varför valde Polen att skifta förbundskapten ett halvår innan EM?
Ja, det är det ju många som undrar. För att det var en omtyckt, en nationalikon som rattade det här landslaget. Men som fick en ganska tuff start med Nations League och vart ifrågasatt tidigt. Och sen så är han nära att schabbla bort det i EM-kvalet. vilket gör att det vart lite för mycket, eller det vart ännu mer negativa rubriker, och så inledde man då kvalet svagt här och så vart det skit.
Men vem var det då? Var det han Adam eller?
Nej, då är vi faktiskt inne på Jerzy Brzezicek. Mm-hmm. Och jag tänker inte ge mig på, från och med nu så är han bara Jerzy i podden. Yep. Bara så att ni är med på det. Men tidigare förbundskapten då, mannen som tog dem till det här mästerskapet, Jerzy, han är polsk landslagsman. Han var med och tog OS-silver 92. Det är också ett litet sidospår. Jerzys syster är Anna Blaszczykowska. Alltså mamma till Kuba Blaszczykowski. Och som ju dog. Blev mördad utav Kubas pappa. Det är alltså Jerzys syrra.
Okej, okay, så att
fan, Jerzy, det här är Kuba i ligan här är jävla stökt.
Jerzy är Kubas morbror.
Ja,
vilken jävla
så.
Jerzy.
Ska du Jerzy. Ha med dig? Vilken jävla Jerzy.
Vilken jävla fara.
Okay, nej, men så att han är ju alltså
Brzezicek.
Exakt, Brzezicek. Han fick ju, alltså han, med tanke på vad Kuba fick för karriär och vad det blev för nationalhjälte, så har ju även Jerzys
liksom, Kuba.
Ja, och det var Jerzy som enligt liksom uppgifterna, Kuba la ju av med fotboll efter att mamman blev mördad. Och det var Jerzy som fick tillbaka Kuba att liksom återuppta fotbollen, och det vart ju jävligt bra. Så att även i Kubas karriär spelar Jerzy en stor roll. Vilket gör att det varit ännu konstigare att den här Jerzy fick foten när han leder dem till ett EM. Visst, han gjorde inga dunderresultat i Nations League och han, alltså, det sprudlar inte, men det är inte på något sätt uselt. Så att det är oerhört märkligt att man väljer att kicka honom och plocka in Paulo Sousa, som visserligen då har vunnit några ligatitlar i några gärdsgårdsserier, men som har noll koppling till Polen och har aldrig tidigare rattat ett landslag.
Mm.
Så det är ju snackisen att så här,
hallå,
vad är det som händer här?
Mm. Jag skulle bara säga det, jag känner mig nödgad här att kolla upp vart min Adam tog vägen. Adam Nawalka hade ju Polen då, fram till och med att då Jerzy tog över dem 2018.
Precis. Adam fick ju dojan efter den här floppen i VM såklart, där Polen åkte ut.
Han hittade ut själv, så att säga, efter det gruppspelet.
Han åkte inte med liksom resten av laget hem därifrån, utan han kan nog ha stannat.
Hur såg det ut då under Paulo Sousas första matcher här in charge?
Sådär. Får vi lov att konstatera. Man inleder alltså VM-kvalet med 3-3 mot Ungern. Svagt. Spöar Andorra med 2-1. Och mot England så blir det torsk med uddamålet. Så det har inte varit någon drömstart direkt.
Det var ju faktiskt ganska smickrande siffror för Polen. Alltså Englands torsken. Den hade kunnat bli större. Jag såg den matchen.
Faktiskt.
Jag tyckte England var bra. Jag tyckte Polen var ganska uddlösa.
Nej, och det var ju också början på fallet för Bayern München i Champions League. För det var ju då Lewandowski gick sönder. Fast det var ju matchen mot Andorra.
Exakt,
eller?
Vid ledning 2-0.
Vi satt ju på spel där, dubbla kassar. Vi var ju superglada. Men han nöjde sig inte med det. Han skulle ju ha en tredje kasse mot Andorra också.
Jag tror inte Rummenigge och gänget var sådär supernöjda med Paulo Sousas beslut att spela vidare Lewandowski innan kvartsfinalen mot PSG.
Efter att ha suttit här med Janne Andersson inför slutet här nu så, och hört hans förhoppningar om att hans spelare får lite sparsmakad speltid, så kan man ju verkligen förstå tyskarnas frustration.
Tutski Balutski är sponsrade av Telia. Undrar, börjar det bli tjatigt att pusha för detta Sveriges bästa sportpaket? Nej, det börjar absolut inte bli tjatigt, för det här är verkligen någonting som är oerhört svårt att överträffa.
Ja, jag har inte hittat någonting som överträffar det här i alla fall. För 499 spänn i månaden får alla de fotbollsrättigheter som ingår i C-more och Viaplay. Att dessutom få streamingtjänsterna och att dessutom få allt annat som finns på C-more och Viaplay. Alltså någonting för hela familjen. Och det vill jag verkligen betona här. Mina barn tittar på C-more och Viaplay. Min fru tittar på C-more och Viaplay. Och jag får, ja, vad får jag för fotboll, Gusten?
La Liga, Serie A, du får Premier League, du får Bundesliga, du får Champions League, du får Liga. Men givetvis så får du även Europamästerskapet som stundar.
Ja, det är helt otroligt. Alltså man borde helt enkelt surfa in på telia.se/sport för att få allt samlat på ett ställe. C-more och Viaplay, Gustav.
Vi lyfter på hatten och säger stort tack till Telia för att ni är med och möjliggör Tutski Balutski.
Ja, och när vi ändå är inne på Lewandowski, det vill bara riva MVP-plåstret, eller?
Jag misstänker att det är den stora snacksen. I och med att Robert Lewandowski, när det här avsnittet spelas in, precis har då kommit tillbaks från den här muskelskadan.
Ja, alltså nu är ju rapporten att han är tillbaks i full träning och att det är lugnt. Exakt. Inför EM. Men det är ju som du säger, det är klart att det är en jättestor snackis. För vi ska med oss om att Lewandowski, vad är det för smeknamn vi har? The Body. Mm. Han hade alltså fram till säsongen 1920 så har alltså Lewandowski noll skador. Inte en enda skada under sin karriär som håller honom borta. Det är ett par gånger han har vilat, så alltså fått spark på ett smalben eller något, men aldrig någon muskelskador. Från och med säsongen 1920 så är vi däremot uppe i 3 muskelskador som har hållit honom borta på planen i över en månad. Så att för svensk del kan vi hoppas, för svensk del hoppas att det är knallpulver i de där pickadollerna, för att det är ett par skador nu där det har varit en tid, och att få den här våren inför ett EM, det är ju såklart inte optimalt, och det är också någonting som det såklart snackas om.
Men det finns ju en del andra anfallare också. Alltså självklart Lewandowski, Zlatan är Zlatan, och alltså, han är för det polska landslaget. Jag menar bara att det finns en hyfsad backup i alla fall. Man står inte och faller med Lewandowski. Däremot kanske man står och faller i en avgörande match för att han ger så pass mycket. Men ändå, jag tycker att det polska anfallet är ganska fint.
Alltså Piontek och Milik är ju absolut spelare som spelar på hög nivå och som är bra anfallare. Men som du är inne på, alltså jämfört med Lewandowski så är det ju ändå ganska rejält hack ner.
Men kanske ur ett polskt landslagsperspektiv, visst, tungt för Bayern München, men att Lewandowski fick en månad off här, rehabba upp kroppen och inte springa sönder sig, för att han ville ju spela väldigt många minuter av Bayern-säsongen i och med att han var på väg mot målrekordet i Bundesliga och säkert hade fått smak på ytterligare Champions League-finaler. Jag misstänker att han ur det perspektivet kommer i hyfsat slag rent fysiskt till EM-samlingen.
Ja, så att oron är väl befogad, men den håller ju på att bli mindre och mindre i och med att han nu är tillbaka, och som du säger, alltså att Bayern har säkrat ligatiteln och att de är ute tidigt i Champions League, det är ju bara bra för Polen.
Men det råder ju inga som helst tvivel att han är MVP.
Nej, inga som helst. Han har flest landskamper, han har flest mål, han är lagkapten, han är den stora stjärnan, han bär ju hela Polens hopp på sina axlar. Men även om det finns ganska många fina lirare i laget, så är det ändå Lewandowski som är det absolut viktigaste.
Men vem är vår gubbe nu när Kuba Blaszczykowski inte är med?
Jag är inte er Arkadiusz Milik i alla fall. Honom har ju otroligt svårt för. Däremot så fortsätter vi med Napoli-kopplingen, det är Zielinski. Ah. Alltså finare fotbollsspelare just nu. Det är fan svårt att hitta. Han har hittat
en
jävla dunderform. Det måste till och med du hålla med om. Han är otroligt bra.
Han är jättefin nu. Det känns som att han har tagit sista klivet för att verkligen etablera sig i den italienska toppskiktet av den typen av spelare. Berätta, vad är han för lirare?
Nej, men han spelar både 10 och 8 och 6 för er som gillar den benämningen. Mm. Men han kan spela överallt på mittfältet alltså. Har långskottet, han har tekniken. Han har ju också Cruyff-finten som han använder precis överallt, när som helst, hur som helst på planen, och han gör det otroligt effektivt. Han vänder ju på en femöring och hittar insticken, hittar distansskotten.
Maskerade vändningar, även om man vet att han sitter inne på just det vapnet.
Ja, men det är ett fint vapen att sitta inne på. Det är lite av en sån här, det är inte, Serie A är ju vad det är i svenska ögon, och det är nog många som sitter där hemma i stugorna när de ser Polens elva mot oss och så ser de Zielinski och tänker, vem fan är det? Mm. Men det är på riktigt en spelare som
Det är toppklass.
Det är toppklass. City har varit där, Real Madrid har varit där, Liverpool har varit där.
Vet du vem som ska vara där i sommar?
Berätta.
Albin Ekdal.
Det ska han vara.
Han ska bara ligga i gräset, den där lilla jäveln.
Och liten anledning till att Zielinski är våran gubbe också, det är ju att det är faktiskt Patrik Mörk som hittade honom i Lubin för många år sedan. Skickade honom till Udinese. Det var ju då alla talanger skulle gå via Udinese.
Karnevaletiden.
Ja, Zielinski skickade ju Mörk när han började göra sig ett namn. Men Mörk hade ändå ett finger med i spelet från början.
Det har man hört några gånger.
Men ja.
Skulle jag också säga.
Har Glicken fallit ifrån?
Nej. Glicken är kvar och det är klart att han var med och konkurrerade på den här titeln. Men han är fortfarande kvar. Och alltså, det är ett par spel. Krychowiak har man ju helt glömt bort. Han är också fortfarande kvar i det här laget.
Han har fått en revival här mot slutet. Ja. Varit ruskigt bra i Lokomotiv Moskva.
Ja, exakt. Han håller till i Ryssland nu för tiden. Så att det är ett par gamla rävar kvar i det här laget.
Där kan du snacka om en Championship Manager save som har spårat ut. Alltså, när han hamnade i PSG och därifrån går till West Brom och kass i West Brom.
Ja, märklig karriär.
Men alltså, var det bara jag som tyckte att vi hastade förbi Lewandowski för snabbt, eller?
Vad är det du vill säga?
Nej, men jag tycker bara att det är en sån oerhörd mäktig jävla spelare som förtjänar i synnerhet här mot slutet att lyftas som den enorma anfallare han är. Jag förstår inte varför L'Équipe och de som ligger bakom det projektet fick för sig att inte dela ut någon Ballon d'Or 2020. Nej, alltså projektet Ballon d'Or. Alltså, de valde att ställa Ballon d'Or 2020 på grund av coronan.
Och den stora förloraren blev Lewandowski.
Alltså, alla spelare hade ju fortfarande samma förutsättningar. Så du kan ju fortfarande dela ut en Ballon d'Or till den som du tycker är bäst.
Oh ja.
Och i fjol så hade ju Robert Lewandowski fått Ballon d'Or. Och för första gången, för så kände man ju aldrig med Luka Modric Ballon d'Or, att ja, men den var rimlig. Nej, den var inte rimlig. Men hade Robert Lewandowski fått Ballon d'Or i fjol så hade ju ingen kunnat säga emot.
Ja, och ju mer man tänker på det så är det ju, det är så oerhört märkligt att ställa in det.
Alltså, ja, jag vet.
Varför?
Jag vet, det är supermärkligt. Men,
Av många överreaktioner i pandemitider, för det är inte så att det behövs en folksamling för att dela ut det priset.
Nej.
Eller liknande.
Och om vi här i Tutski Balutski utgår från att det faktiskt delades ut en Ballon d'Or i fjol, så är det ju faktiskt så att vi ska möta i detta gruppspel ett land som alltså har den senaste Ballon d'Or-vinnaren längst fram.
Så är det. Så är det.
Om han är frisk. Även om du säger att han är tillbaka, bakslag på muskelskada, de har sett förut. Vilka har de i genrepet, så ska jag bara jobba in muskelskada här. Berätta.
Ryssland och Island.
Ja, det är Island borta.
Kari Arnason.
Ja.
Klipper
det benet. Nej, det är bara, hoppas. Eller så, de har ju en tuff match mot Spanien innan de ska möta oss i den sista gruppspelsmatchen. Så att det finns ju anledning att hoppas på en skada även där.
Okej, Lewandowski MVP, Piotr Zielinski är vår gubbe, men vem är stjärnskottet?
Jo, men du som såg den där matchen mot England blev ju varse om att det är Jakob Moder som är stjärnskottet i det här laget. 22
Min moder!
Ja, han heter faktiskt Moder.
Jag gillar Jakob Fader.
Ja, han är dock inte med i truppen då. Utan det är modern. Fatter. Det är modern som är med här. 22 bast, tillhör Brighton, dit han värvades för 6 miljoner pund. Ändå en helt okej summa. Fick lite speltid.
Vad menar du med att det är en helt okej summa?
Ja, men alltså en polsk klubb som säljer till Premier League för 6 miljoner pund. Det är inte så att det sker på daglig basis direkt.
Fina lilla summan.
Ja, en lagom summa liksom. Han fick ju lite speltid också i höstas i Brighton, men lånades tillbaka nu till Polen, men har varit vald förra säsongen blev han vald till polska ligans bästa spelare som 21-åring. Gjorde mål i den här matchen mot England i VM-kvalet, den som de torskade. Så det här, det är ett stort namn bland många andra stora talanger.
Det är fan vår moder här.
Ja.
Värvades, nu ska jag göra en sån där koppling som en gammal Toto Balutto-lyssnare en gång gjorde till oss. Alltså, om inte Brighton hade värvat Jakob Moder. Då hade inte Lech Poznan värvat Jesper Karlström. Och då hade inte Djurgården värvat Rasmus Schüller. Förstår ni hur jag syr ihop spelare som nämns i Tutski Balutski?
Då hade Rasmus Schüller spelat i AIK. Då hade de haft fyra raka segrar.
Hyfsat långsamt. Men nu spelar de ju tillsammans då, Karlström och Moder.
Ja.
Så att det är väl fint så. Men han tillhör fortfarande Brighton. Och det verkar dessutom vara ett jävla självförtroende på den här liran. För att han gjorde sin debut för det polska landslaget i september 2020. Då var inte Lewandowski med. Och då passade ju en 21-årig Moder på, jag tar nian.
Oj.
Men alltså där har vi ändå
självförtroende deluxe.
Som vi var inne på, Milik.
och vi har Piontek, men det är alltså Måder vi ska kika på.
Ja, som stjärnskott, ja. Milik och Piontek har väl kanske passerat stjärnskottskategorin.
Nej, men jag menar kanske den som ska ta över manteln efter Robert
Lewandowski. Ja, och alltså, jag menar, han är den senaste målskytten de har, och han är det borta mot England, ja, där han startade ett VM-kval som 22-åring. Så att det ska sägas att det var en del konkurrens här. Senaste landslagstruppen fanns en 17-årig Kozlowski med, bara en sån sak. Är man med som 17-åring, då ska man fan också nämnas i stjärnskottskategorin.
Jag 04.
03. 03. Så det är en ung trupp. Sen finns det, alltså, det är rätt blandat med så här 30-plussare i Krychowiak och Glick och de här. Sen finns Szymanski, 21-åring i Dynamo Moskva. Valukiewicz i Cagliari gör en fin säsong som 20-bast i ordinarie. Så att det är många unga.
Är Piszczek fortfarande med?
Nej, ah, han är inte med.
Grosicki då?
Grosicki är med.
Han är kvar alltså.
Jajamän.
Fan, Backe surrade om honom för liksom 42 år sedan. Det var den Bednarik, stormen.
Berezinski. Så det, alltså det är ett bra lag det här.
Men du, jag kommer ihåg att jag reagerade på att Paulo Sousa då spelade både Arkadiusz Milik och Robert Lewandowski på topp i den första matchen mot Ungern i VM-kvalet. Är det tanken? Eller blir det Leva ensam spjutspets?
Nej, jag tror nog det kan vara en ganska rak 4-4-2 på det här gänget. Jag tror att han går lite tillbaka till grunderna i och med att han inte får särskilt lång tid på sig. Att han får inte så många samlingar. Han har haft en och sen så drar det igång här. Så att jag tror att det kommer vara ganska mycket så.
Hela tyska 4-2-3-1-racet som Polen har försökt att implementera har ju uppenbarligen inte lyckats hela vägen fullt ut. Så att jag tycker helt rätt att Paulo Sousa kör 4-4-2 här.
Ja, och sen så alltså man har ju världsklass längst fram och längst bak i och med Chesney i mål, Lewandowski på topp och så däremellan så har man en del att välja på, både rutin men också ett par liksom nykomlingar som studsar upp lite från ingenstans.
Det är lite skraj för Polen här.
Jo, men det här är verkligen ett landslag att ha stor jävla respekt för, trots choken då i senaste VM.
Ja, nej, jag hade inte heller någon vidare hög respekt för detta polska landslag inför det här avsnittet, men nu känner jag att det kan bli lite jobbigt. Och skulle Polen lösa en trea i första matchen mot Slovakien så finns det också ett lugn hos dem som jag tror kan vara till deras
det
fördel.
Det polska storkukslugnet vill man inte åka på i omgång två.
Nej,
det vill man
definitivt inte.
Det vill man verkligen.
Och du vill ju inte se den där vidriga Paulo Sousa, din gamla antagonist.
Fan, nu börjar jag få dåliga vibbar inför det här mästerskapet. Helvete. Kan vi städa av det här nu med ryggen?
Ja, det gör vi. Vi gör ju ett boostat långtidsspel på varje deltagarnation borta hos Betsson. Dessa finner ni under godbitar och boostade odds. Vad är speltaken på Polen? Är det EM-guld eller vad?
Nej, jag kan faktiskt ge Thomas lite större hopp här. För att jag kastar nämligen in att Lewandowski chokar återigen under 1,5 mål på Leva.
Gåshud.
Och anledningen till det är att han har ju blivit faktiskt lite gubben som chokar i mästerskapen. Senast i VM, som sagt, en jättelätt grupp. Inte en enda pyts ifrån Levan, Polens sista gruppen. EM 2016, då går de till kvartsfinal. De spelar alltså 5 matcher. Han gör en kasse. Och så EM 2012, då kommer han sist i gruppen. Även då bara en kasse.
Pallar inte trycket.
Så att han pallar inte. Det är andra som har klivit fram. Alltså till och med...
Se honom liksom, leva.
Nej, men i mästerskap uppenbarligen. Det är ju historiken. Att de har haft stora förväntningar. De har haft ett ganska tacksamt motstånd. Men han har inte...
Klart man kan vända på det ett resonemang. Men absolut, jag väljer att omfamna
den. Omfamna den bara. Omfamna den bara.
Vad får man då på Robert Lewandowski under 1,5 mål i EM?
3 gånger smeten.
3 gånger pengarna är oddset. Ni hittar alltså under godbitar och boostade odds hos Betsson. Tänk på att ni måste vara 18 år fyllda för att få vara med och rygga. Och att stödlinjen.se är öppet dygnet runt för dig eller er som upplever att ni har lite problem med spel. Det är för övrigt också en likhet Zlatan och Lewandowski mellan Zlatan. Han är väl mållös i VM-historien.
Så är det.
Kanske vi får anledning att återkomma till i Tutski Balutski säsong 3 inför VM i Qatar om
inte långt borta innan vi börjar förberedelserna inför det mästerskapet.
Ja, men vad bra då. Då har vi Polen på plats. Jag delar Thomas spontana magkänsla här att man ser inte alls på den här gruppen och motståndet lika lättsamt nu som för drygt en halvtimme sedan.
Nej, så är det såklart.
Vi kanske ska avsluta med självaste förbundskapten Jan Anderssons tankar kring motståndet som väntar i form av Polen.
Låt oss!
Nej, men det är ju, om du tittar på Polen så har de ju varit framgångsrika ett antal år. De är väl rankade ungefär som vi i världen idag. Det som är lite märkligt där, det var ju att deras förbundskapten fick sparken här i vintras. Och det har egentligen bara varit en samling nu där den nya då har fått sätta sin prägel på. Och då spelar de egentligen, de spelar väl Ungern, Andorra, England och sånt där, va. Och de spelar väl egentligen på tre olika sätt. Så att hur de kommer spela mot oss när vi väl kommer fram, det är svårt att förutse idag. Det kommer ju vara några matcher i maj också där vi kan titta på dem. Likvärdiga som oss själva ungefär. Det är återigen en jämn match på förhand. Och Lewandowski såklart som den där spelaren som ju kan vara tungan på vågen såklart. Det är en jätteskicklig forward som vi alla känner till.
Är det lätt att gå bort sig i tanken om att om vi bara kontrollerar och får bort Lewandowski i matchen så löser sig det andra av sig självt? Eller hur är den balansgången i hur man lägger upp matchplanen?
Nej, jag tror inte vi tänker på det sättet normalt. Nu är vi inte framme där ännu, men utan vi har ju en grundidé liksom hur vi vill spela vårt försvarsspel med våra principer. Det ingår liksom inte att springa och kolla extra på någon spelare på det sättet. Men sen tror jag ju att som mittback, när bollen börjar närma sig straffområdet, att man per automatik ska ha koll på honom och kommer ha koll på honom förhoppningsvis på ett bra sätt. Men inte att man liksom i förhand pratar om speciellt kring just honom.
Ja, men där hör ni ju, Janne. Det är långt ifrån bara Lewandowski som kan lira fotboll i det här gänget. Utan det är ett kompetent fotbollslag som även utan Lewandowski så finns det klass offensivt. Det finns vassa spelare defensivt. Och ja, man blir lite, man får stor respekt för det här gänget.
Vet du vad som finns? Det finns en jävla massa pannben på Kamil Glick. Ska vi inte gå ut på Willy Piotr eller? Hardcore kommer Glick.
Ja, vi hörs imorgon igen. Då är det dags för Thomas att lägga ut texten kring Italien.
Mums.
Ciao tutti. Faccio cadere i corpi a terra. Non scrivo strofe cronache di guerra. Potrebbe andare peggio, da domani piove merda. E sta tranquillo qua chi non si è mai schierato. Pugno chiuso e braccio alzato contro il vostro braccio armato. Vengo a riprendermi quello che mi hanno tolto. Il mio futuro è morto. Sto mese sto un po' accorto come il mese scorso. Ma tutto quel che so è che non sono un black bloc. Sono incazzato e dammi torto. I tuoi eroi fanno cilecca sul più bello. Fighetti strapagati come Matri e Borriello. Esproprio proletario, ti entro in casa col click. Fanculi radical chic, restiamo hardcore come Kamil Glick. Restiamo hardcore come Kamil Glick. Ehi, hai rotto il cazzo col fair play. Sei un pagliaccio anche se cambi l'AKA. Peyote brings the pain. Vogliamo il gioco sporco. Tanto è sporco il mondo dove sei. Lontano dagli dei fake. Sembri quei calciatori ricchi e belli che se toccano la palla poi si aggiustano i capelli. Sei carino, sei sensibile, si sente.